Jag vet inte vad det innebär för min kropp, men min kropp är väldigt...
Du ser inte på din kropp som ett tempel, du ser på den som ett tält.
Ja, jag vet inte vad det innebär.
Ostadigt i kraftig blåst. Ja,
precis så. Välkommen till efterspelet, som i vanliga fall spelas in direkt efter spelet. Men idag så ska vi göra något som vi har valt att kalla för mellanspelet.
Mm.
Eller det var någon som sa det och jag försökte göra till en grej. Därför så tänkte vi att eftersom att vi är lite stolta över oss själva. Vi har spelat in 10 avsnitt som vi har sänt. Då tänkte vi prata om de spelen helt enkelt.
Ja, en liten tillbakablick.
Ja, vad som har hänt. Vad har hänt med våra känslor, våra relationer till de här spelen? Så välkommen till relationspodden Mellanspelet.
Tack Åsa.
Varsågoda. Och vi som har känslor idag är Åsa,
Kalle
och Jens.
Vi har ju en komplicerad ordning egentligen på våra spel. För vårt absolut första spel vi spelades in, som by the way inte spelades in med mig, jag är inte kränkt, är ju inte det första vi släppte.
Nej, vi har gjort en Star Wars. Vi har släppt dem i lite blandad ordning.
Precis. Och det var ju kul liknelse också, för vi har också spelat in ett avsnitt om Star Wars.
Jag tänkte efter.
Du är så himla smart. Men det första spelet vi spelade in, det första spelet vi sände av dem vi spelade in.
Precis.
Det var Rear Window.
Ja, det här är en spel baserat på filmen med samma namn. Ja. En person spelar Alfred Hitchcock som sitter på ena sidan bordet, och när vi spelade så var det jag som hade den rollen. Och sen ska jag förmedla till er då om det har begåtts ett mord i det bostadshuset som ni sitter och
tjuvtittar på.
Ja, observerar.
Och då är det så, Jens, du har spelat det mer efter dess, va?
Ja, jag tror att det är uppe i 3 eller 4 partier nu.
För jag har inte spelat efter, har du gjort det, Kalle?
Nej, jag har inte spelat efter och inte bara det. Jag har nog inte tänkt på det en enda gång efter våra genomspelning.
Hårda ord.
Ja, lite.
Ja.
Sådär.
Om man ska förklara det väldigt snabbt, så om man har spelat Mysterium så vet man typ vad Rear Window är för någonting. Men twisten här är att under spelets gång så kan det visa sig att Alfred Hitchcock är på resten av spelarnas sida och att det är ett samarbetsspel, eller så är Alfred Hitchcock på sin egna sida och vill liksom komma undan med någonting. Efter avsnittet...
Försöker du säga att det är Alfred Hitchcock som är den eventuella mördaren?
Ja, i spelet så är det okay. Så. I filmen är han ju...
Just det här pratade vi om även i avsnittet. Att jag och Kalle hade en annan uppfattning av...
Ja, precis. Ni trodde att det var själva mordet. Huset som hade begått mordet.
Ja.
Men Kalle, du har ju sett... Eller det var ju också någonting vi kom överens om under avsnittet. Att alla har sett filmen. Det var bara det att Åsa inte vill skryta med det.
Det är olika hur mycket vi minns. Jag har varit då jag blev butthurt och sa att jag också hade sett filmen faktiskt.
Precis.
Ah, okay.
Ja.
Men jag kommer inte ihåg om Alfred faktiskt är med. Han brukar väl ha cameos
någonstans
i filmerna.
Någonstans på ett hörn är han ju med. Jag var väl den som det var längst tid som hade gått sedan den såg filmen senast,
det tror jag.
Inte?
I gymnasiet såg jag.
Ja, men det är nog liknande jag.
Ja, och så är
jag
äldre. Lite äldre än mig.
Och jag hade sett den typ dagen innan vi spelade in avsnittet.
Jens var närmast i alla fall.
Men jag tänker ändå bara säga självsäkert sådär som man gör att någonstans är han med.
Ja, han borde vara det. Men oavsett det så betygerna som vi gav efter liksom det första avsnittet, för min del så låg det på 7, 7,5.
Ja.
Hur såg du ut fel?
Alltså, min uppfattning, det här ska vi också knäcka i det här avsnittet. För jag tycker att du ger mycket 7,5 år, har jag fått en uppfattning av.
Ja, vi kommer gå igenom det.
Jens är en härlig,
du
sansad kille.
Du har fel, vill jag påstå nästan redan nu.
Snabbläser sin.
Ja,
vi får se. Det kanske var känslomässiga 7,5 år. För att jag tror att det kommer ett spel jag har mycket känslor kring som du gav mig 7,5.
Jag har gett hälften av spelen 7,5.
Ja, det tyckte jag ändå gav mig rätt.
Ja.
Okej, vi återkommer. Du gav spelet 7,5, Jens. Vad gav du, Kalle?
En 6, verkar det som.
Ja, och vi tror att ni jobbar på 10 skalor, va? Jens vet vi jobbar på 10 skalor.
Den gången så var jag nog på en 10 skala. Ja. Jag tror att jag även kan ha gett en något form av tårtbetyg eller något. Jag har ingen aning.
Någon sorts matbetyg.
Men jag smög in en siffra också.
Mm.
Det är väldigt snällt av dig. Jag däremot, jag är inte lika snäll.
Nej.
Jag verkar ha, och det här kommer väl bli kanske den största utmaningen för mig personligen, och liksom försöka återskapa och komma ihåg alla mina betyg. Men jag har en liten fusklapp i alla fall. Så att jag verkar ha lagt in Rear Window på någon sorts dating-skala.
Just det.
Och det var blind dates då. Så man träffas typ på ett café, tittar in genom fönstret och kollar, eller har en så här första konversation och tänker, well, vi får se vad som händer. Vi får se vad kvällen går.
Ja.
Ändå så här, alla möjligheter är öppna. En, ja, sån, en sån, det var mitt spel. Mitt spelbetyg. Jag är beredd att säga att jag är kanske kvar, men jag är lite inne på Kalles där också, att jag har inte tänkt jättemycket på spelet. Jag känner inte att jag har en sån här urging need att ringa den kvart i tre när jag är på väg hem från krogen.
Så det blev en date och sen gick ni liksom skilda vägar.
Ja. Springer vi på varandra så absolut.
Det... Ni kommer morsa, ja, men ja.
Ja, men vi kan gå och ta en kaffe liksom. Ja. Det är fint. Men ja, det är inget sån där, det är ingen lång relation tror jag.
Nej.
Nej. Men jag tror att det jag sa om det då var att jag var sugen på att spela det åtminstone en gång till och prova att vara i den här regissörsrollen.
Ja.
Och den tanken släppte jag ändå ganska fort. Jag har inte liksom gjort någon ansträngning för att hamna i en situation där jag får vara det. Att det var så, ja, alltså, och jag skulle nog fortfarande gärna göra det om allting var framdukat, absolut. Men jag skulle inte själv göra någon ansträngning för att plocka fram just det. Nej. Det skulle jag inte.
Nej, mitt betyg har också svalnat lite sen dess. Jag har gått från en 7,5 till en 6. Och anledningen är egentligen den att jag ville spela det igen som Kalle var inne på för att se... Hur känns det när man faktiskt ska liksom försöka komma undan med ett mord? Och då lyfter spelet, det blir mer intressant. Men jag tycker att det är en liten designsvaghet i att man har liksom 4 stycken bräden som visar 4 olika dagarna. Och vid varje fönster så kan man spela ut 2 kort. Det kändes som att det är relativt enkelt att hela tiden spela ut ett kort som hör ihop med personen på en plats och ett kort som hör ihop med liksom, hur översätter man trait?
Egenskapen
på den andra. Och om medspelaren listar ut att man har det som system så blir det lite väl enkelt att kommunicera vissa grejer, vilket gör att den här diffusa spänningselementet i spelet lite grann försvinner eller tas ner lite igen. Så att den där liksom första upplevelsen vi hade när jag spelade då som var ett starkt tematiskt, intressant, liksom slukt spel, sjönk lite igen och hamnade mer på den nivån som jag också har för Mysterium som jag också ger typ en 6. Men jag ger Mysterium en lite lägre betyg mest på grund av att jag tycker att setupen och liksom få igång det spelet är mer bökigt än Rear Window. Men själva spelet kanske är starkare än Rear Window. Men de möts någonstans på en 6-6,5.
Ja, och mina möttes på min dubbeldejt där då. Om det blir en dubbeldejt istället. Då skulle jag nog välja Rear Window. Men det kanske har mer med Mysterium att göra än Rear Window.
Okay.
För att jag har spelat Mysterium ett par gånger. Jag tycker det är lite svårt att få till bordet. Det borde i teorin vara enkelt. Men det är liksom inte lika lätt som...
Nej,
jag tänker mig.
Nej, jag tycker att den första, liksom den polska utgåvan var lite enklare. För att i den nya utgåvan så har man den här märkliga fasen att när alla har lagt sina röster så säger man jag tror att du har rätt eller fel. Och sen beroende på hur många sådana gissningar man har fått korrekt så bestämmer det hur många kort man får se i finalen. Och det fanns inte med i den första utgåvan. Det var någonting de lade till när de gjorde den här nya utgåvan av spelet. Och jag tyckte att det liksom gjorde det mer bökigt att förklara, mer bökigt att spela än den liksom första varianten av spelet.
Med det sagt så är den nya versionen av Mysterium snyggare.
Ja, absolut.
Men... Jag har bara spelat Mysterium under förutsättningen att någon annan redan har dukat fram allting. Så jag vet inte hur jobbigt det är att plocka fram och komma igång.
Nej, alltså, det är inte så svårt. Men i liksom förhållande till hur böket är att ställa i ordning till hur trivsamt det är att spela så är det lite obalans däremellan.
Okay.
För min del så har ju nog med att, som jag var inne på när vi spelade Don't Blink som vi kommer till lite senare, att jag är inte helt förtjust i spel där det är en person som behöver leda.
Nej,
precis. En blir spelledare och ser till att andra har roligt gentemot att spela själv.
En är game enabler.
Ja.
Det är inte mitt bästa upplägg.
Nej, men det är ju också det som jag tycker att det här Rear Window har en styrka i. Att en person som spelar spelledaren kan också vara liksom en motståndare.
Ja.
För då går vi ju vidare till den heta potatisen i rummet.
Eller poddens maskottspel lite grann skulle jag påstå faktiskt.
Ja, det har varit en ihärdig...
Poddens ansikte
utåt. Precis, det har blivit en liten följetong runt det här spelet.
Det är alltså spelet Scout som vi pratar om.
Mm.
Och när vi satt här och försnackade inför podden så blev jag chockad över att inse att det var vårt andra avsnitt.
Mm.
Där jag påstås ha sågat Scout fullkomligt.
Alltså du har väl fått giffa skickade till dig med motorsågar?
Ja, när jag frågade, visst sågade jag inte. Och då fick jag en stor motorsåg och så stod det, jo, du sågade.
Ja.
Brutalt.
Så det är liksom en tredjepartskälla som har kommit med det utlåtandet. Så jag tror du bara får acceptera att det Det var det som skedde.
Ja.
Ja. Hade vi varit en podd som sponsrades av Oink Games fram till det, så hade de dragit tillbaka det.
Mm. Hade sponsrat oss ett avsnitt. Mm. Mm. Jag hoppas att de inte har någon svensk filial som hade förstått vad vi sa då. Men är det någon som är sugen på att förklara Spelscout? För jag tror att det inte ska vara
jag. Kalle, du kan väl ta den.
Jag kan förklara. Oh, för jag trodde att du skulle säga, är det någon som är sugen på att spela Scout igen? Så är för att illustrera var våra känslor för spelet är idag. På vilket svaret hade varit, ja, jag spelar jättegärna Scout igen. Jag är nog beredd att säga att mina känslor för det spelet har liksom växt sen senast.
Mm.
Men hur man förklarar det spelet? Man blir tilldelad en bunt med kort. Kommer inte ihåg hur många i början på spelet.
Den... Man delar ut hela kortleken hela och sen ser man till att man börjar runda med att ta bort visst antal kort.
Just det, så är det. Så delar man ut alla korten. Korten är uppbyggda så att det är sifferkort. De har små symboler och namn på sig och grejer som egentligen inte spelar någon roll för temat är vattentunt. Men de har siffror på sig och siffrorna är viktiga till Åsas oförställda förtret.
Ni hörde kombinationen temat i vattentunt och siffror är viktiga. Det, mm. det är här vi har nyckeln till min osågning.
Men den här bunten med kort då får du i början på spelet välja egentligen. Okej, ska jag hålla dem åt det här hållet och använda de här siffrorna? Eller så kan du vända rubbet upp och ner och då är det andra siffror. Det är olika siffror upp till och ner till på korten. Och sen ska du bygga stegar eller flertal utav de här korten. Nej, är det inte det vi gör?
Jo.
Har jag glömt? Ja.
Nej, men det är exakt.
Jag fick skak på huvudet.
Ja, jag skakar på huvudet för att jag är skeptisk. För att jag fick barndomstrauman igen. Inte för att det var inkorrekt.
Åsa försöker gaslighta Kalle.
Ja, jag gaslightar Kalle.
Omedelbart gasljusad.
Du hatar det här spelet, Kalle. Du tycker inte alls om det.
Nej, men man ska bygga stegar och flertal, vilket representerar cirkusakter egentligen. Mm. Som man ska spela ut. Det här är mina små föreställningar. Så ska man trumfa varandras föreställningar genom att spela ut längre stegar och större flertal av kort.
Mm. Vilket, by the way, är superotydligt. Som sagt, var ett tunt tema.
Mm.
Ja, väntia inte heller något tema och det kan vara kul.
Och väntia är en av traumarna jag har från min barndom. Så att det förklarar en del.
Ja.
Vi fortsätter strö salt på de här svåra delarna.
Mm. Men det här, vi har ju kommit fram till det i flera avsnitt. Att den här podden handlar egentligen om att jag ska behandla mina barndomstrauman.
Ja, vi kommer bygga upp till en intervention här om 10-20 avsnitt till. Så.
Nästa mellanspelet kommer vara, Åsa, nu är det dags att prata.
Men ja, och sen då när du och dina siffervänner har försatt dina motståndare i en situation där de inte längre kan spela ut föreställningar som är roligare än din, då blir det poängutdelning och så gör man så några omgångar.
Ja, lika många runder som antal spelare i spelet.
Ja, men precis. Och så slutar spelet med en vinnare, men där alla har haft kul.
Ja, utom Åsa. Jag.
Alla utom Åsa har haft kul.
Men jag är inne på samma linje som Kalle. Jag tänker vi låter Åsa köra sin liksom, nysågning här på slutet.
Ja, men det, inte det är bra att jag kör, eftersom att jag har det mest diffusa betygen generellt, så kommer nog jag ligga
ja,
sist mycket
ja, precis. Mm. Jag har väldigt clear cut. Jag är inne på samma linje som Kalle, att det har växt sedan dess att vi spelade första gången. Jag har spelat det liksom...
Vad gav du för betyg då?
En 7,5.
Ja, men titta! Ja. Undra vad jag fick min bild av att du gav mycket 7,5 ifrån.
Ja, den har växt till en 8.
Oh.
Så du har ju gått bort
från den 7,5. Hörde jag också ha kul med siffror alldeles.
Precis.
Det var faktiskt det första gången jag hade kul med siffror.
Ja. Nej, men jag tycker att det är bara liksom ett väldigt stabilt spel. Det är ett litet paket, lätt att ta fram, lätt att förklara. Jag går och spelar med liksom både spelvänner och personer som är nya till spel. Så att det fyller en väldigt vitt spektra av personer.
Ja, men precis. Jag har svårt att se när det inte skulle passa in.
Mm. Säger han och tittar lite på mig med side eye och ja, ler.
Vi har båda två vänt oss mot Åsa nu och väntar på.
Ja, men jag vill bara säga, Jens, att det här betyget med 7,5, varför det har etsats in i min själ, har den uppmärksamma märkt att i alla spel efter det som jag har tyckt var någorlunda bra och i alla fall bättre än Scout, vilket ska välja är de flesta spelen, varje betyg då du har satt lägre än 7,5 så har jag gnytt lite.
Mm, med rätta.
För att jag har helt enkelt inte hållit med om att det är sämre än Scout.
Nej.
Nej.
Men det är ju it's a me problem.
Ja, absolut. Jag känner att jag behöver inte ta på mig den
Jens
delen.
Jens, not my monkey, not my circus. Nej. Scout däremot, det är Jens circus.
Ja.
Oh, Kalle, vad satte du för betyg på den här?
Jag satte en 7, så jag låg lite under Jens, men hade vi spelat idag så hade det nog kunnat varit en 8, 8,5 lite. Jag tror att det är också att betyget går upp för mig nu i takt med att solen kommer fram och man kanske inte är lika sugen på att spela de här långbänkarna till spel.
Mm, utan det är så här, sant.
Något lätt man kan ta fram på parkbänken. Ja, men scout kanske. Och sen, tänk det, sommar, sol, siffervänner. De tre S-en.
Jag tror också att betyget för min del går upp med 0,5 liksom, i nivå för att Åsa inte tycker om att jag ger något.
Jag tänkte att när solen går upp, då längtar Kalle in i mörkret som är spelet scout.
Mm.
Det var den logiken jag trodde skulle komma, men det var istället de tre S.
Den du hoppades på.
Den jag kände att jag definierade mig med. Ja. Ha, är vi framme på mig nu?
Ja, det är
jag hade ju gett det diffusa betyget ett plagg som man har köpt för man tyckte så fint ut i butiken, men som man aldrig har på sig.
Mm.
Och jag tror att den kanske har degraderat. Och jag ska komma ihåg att jag har inte spelat det här sedan dess.
Nej,
degraderingen har skett i mitt sinne.
Det är dina hjärnspöken som
talar. Har förmultnat det här spelet lik dagmaskar som jobbar i marken.
Jag vill också bara, innan du fortsätter din, så tänker jag kan slänga lite eld på vad heter det? Lite bränsle på brasan. Genom att poängtera att sen dess att vi släppte det här avsnittet så har det legat stadigt på plats ett på vår försäljningslista på jobbet.
Och då kan ju jag passa på att lägga in en annan anekdot också, nämligen att när vi, jag är ju då ordförande för spelföreningen Smash, för den som inte kommer ihåg det, som ligger i Huddinge i Stockholm. Och då är det så att vi har en viceordförande som heter Marcus, som var ansvarig för våran sommarutlottning här inför sommaren på Smash, på våra spelkvällar. Han går in på butiken där Jens jobbar, ringer upp Jens, och Jens passar på att säga, men vet du vad, ska du inte köpa Scout?
Ja, det ligger ju ändå på plats ett på försäljningstoppen.
Ja, det är så att Jens har kuppat in Scout. Våran viceordförande skrev, Jens tycker att vi ska köpa Scout i våran chatt på, för spelföreningen. En annan ledamot säger, vågar du göra det? Har du hört avsnittet? Så jag tror att alla i hela styrelsen i alla fall har lyssnat på avsnittet nu.
Ja.
Och jag vidhåller att jag inte alls har sågat det. Med det sagt så gjorde jag just en liknelse med förmultning och maskar.
Mm.
Så att jag kanske inte är helt sann mot mig själv.
Nej, är det mest liksom begreppet sågning eftersom det innebär liksom att man använder bränsle till någonting?
Jag tror att det är begreppet sågning för att jag inte definierar mig som negativ. Med det sagt så
agerar du negativt?
Var jag ju faktiskt negativ. Så jag tror att jag liksom kopplar det för nära min personlighet. Och det är därför jag säger emot. Även fast skulle jag nu gå utanför mig själv. Varför skulle jag göra det? Men om vi lajvar att jag skulle gå utanför mig själv och titta in, då skulle jag hålla med om att det liksom, det var ju ett negativt uttalande. Men jag tror att varför min ryggradsreaktion är nej, jag har inte sågat, är för att jag känner att jag inte personifierar mig med sågning.
Med det sagt så vill du gå tillbaka till vilket betyg du gav det då och hur det har sjunkit sedan dess.
Ja, men vi är tillbaka där. Okej, så att sist så var det där plagget som man tycker ser fint ut i butiken som du tar hem och sen aldrig har på dig. Jag tror att det nu har blivit det där mjuka paketet du fick på julafton som du inte ville ha och som har legat och möglat i garderoben sen dess. Ja, och det kanske har blivit lite malätet. Så att liksom din vilja har det ännu mindre. Ett tag tog du ju på dig i alla fall när moster, faster eller vem det nu var som gav dig den i julklapp. Då hade du i alla fall på dig den då när den personen är med. Men du har liksom slutat med det nu.
Då var det ju tur att vi spelade Redlands efter vi spelade Scout.
Ja.
Så du fick ett positivt uppsving.
Ja, för då var det ju bara jag och Jens. Då var ju...
Ja, precis. Men vi menar vi ni.
Ja, precis.
Kalle fick inte vara med. Nej. För det är ett tvåspelarspel.
Mm. Och Kalle visste dessutom... Kalle, gud, nu blev det så. Jag visste dessutom på förhand att det här är inte ett spel jag gillar. För jag hade redan kört det här.
Mm.
Vilket exemplifieras av att Åsa har fått mitt gamla exemplar. Att ha hemma i sitt egna hem.
Ja, och för det här var ju ett spel jag gillade.
Mm.
Okej, så Redlands är ju ett spel då som har... Det är ett kortspel för två spelare med postapokalyptiskt tema. Som är ganska, ja, med Jens ord, aggressivt.
Mm.
Vi har combat, de två spelarna som spelar helt enkelt. Det är ganska likt såhär, Magic-upplägget. Att man har ett par, i det här fallet camps, tre stycken, som du ska beskydda. Och så fort dina tre camps har dött så har du förlorat. Eller så fort de är sönderbombade. Och med våra kort så skyddar vi våra camps och attackerar varandras camps. Cramps. Mm. Det är väl den lätta beskrivningen egentligen. Och det här gick jag väldigt mycket igång på. Jag gillar tema, postapo, mums. Jag gillar snabba, eller ja, inte, nej, alla spel måste inte vara snabba. Men jag gillar spel med mycket spelarinteraktion. Eller som Jens säger, aggressiva spel.
Ja, de du tenderar att tycka om är ju mer konfliktbaserade. Ja, speciellt tvåpersonsspel.
Jag kallar det för högspelarinteraktion.
Ja.
Mm. Och sen så gillar jag ju tvåspelarspel också. Så att it checked all my boxes. Och det var inte jättemycket siffror heller. Jag ser din blick, Kalle.
Ja, en är av besvikelse tog mig. Mm. Inga siffror, nej.
Det var därför du inte tyckte så mycket om det kanske.
Kan ha varit postappor, småstappo.
Kränkt, så kränkt!
Det kommer alltid vara i camp preappo.
Ja, jag är postappo. Ja. Ingen är underappot. Apokalypsen i alla fall. Jag vet inte, Jens, vad tyckte du om spelet?
När vi först spelade så hann jag på en 6,5. Och det är egentligen av de anledningar som har nämnts. Att
de där liksom, grejerna som jag sa var positiva.
Ja, liksom konfliktdrivna tvåpersonsspel där det gäller att slå ut motståndaren. Kanske inte är
inte det
som...
Sylt.
Nej, jag vill ha någon liten mätare här eller där som man kan knuffa upp och liksom hålla på med. Så att. Men jag tyckte att det var stabilt. Sen dess har det sjunkit till en 6. Och det är egentligen på grund av ett spel vi spelade lite senare. Efter vi spelade Redlands så spelade vi Star Wars The Deck Building Game. Och det knuffade liksom ner mitt omdöme av Redlands. Ah. För att jag tyckte att Star Wars gav mig det som jag önskade fanns i Redlands.
Där fick man putta på lite mätare, ja.
Mm. Mm. Så att om man använde det förra spelet vi pratade om, Scout, som någon slags indexstandard, så ligger det här spelet alltså på ett -2.
Ja, precis. Det är sämre än Scout.
Och nu tittar Kalle på mig och ser jättenöjd ut. Ja. Och Jens ser också jättenöjd ut. Jag ler också av någon anledning, men det är mest för att gömma smärtan jag känner i mitt bröst.
Så att du inser att vi har rätt.
Jag kan komma att sparka den här döda hästen vid ett eller annat tillfälle.
Ja,
till
det är därför vi har döda hästar. Mm. Ja, jag gav ju Redlands då betyget nallebjörn som jag vill ta med mig i sängen när jag går och lägger mig. Mm. Och alltid hålla om. Och det är ju ungefär vad jag har gjort med det här spelet.
Ja, precis. För det blev ju en liten kärlekshistoria på Instagram också.
Det blev en liten kärlekshistoria. Det kan vara så att spelföreningen Smash hade en Alla hjärtans dag special. Där jag sitter och tittar på Redlands och ser nykär ut. Det kan ha hänt.
Så att det betyget visade sig vara spot on, så att säga. Mm.
Men det här är ett spel som jag liksom har i fickan med mig. Alltså, så fort ska jag vara någonstans där det kan uppstå en tvåspelarspelssituation som jag själv anser mig kunna vara involverad i, då kommer Redlands ligga i väskan. Alltså. Så att den tar jag med mig mycket. Det kan ha hänt redan att min partner har sagt, Åsa, du vet att det finns andra spel än Redlands. Och jag har sett kränkt ut för att sen se lite ledsen ut och sen har vi spelat Redlands.
Ja. Slutet gott, allting gott.
Precis, så att det här är verkligen, det var en ny kärlek för mig som börjar, ja, men vi har långtidsdejtat nu ett tag och ja, jag är väldigt nöjd med den relationen. Nu pratar jag som spelet, inte min partner. Sen, också nöjd med min partner.
Ja, lite parentes. Sen gick vi vidare och spelade Dorf Romantik. Oh. Det är ju nu också nominerat till Spieljahres, ja, det här året helt enkelt. Dorf Romantik är en analog version av det digitala PC-spelet. Det antar att det finns på fler plattformar än bara PC, men det är där jag har stött på det. I spelet så kommer man använda hexagoner för att bygga upp ett landskap, och sen har man lite olika uppdrag man ska uppnå med hjälp av de här hexagonerna. Till exempel kanske bygga ett fält så att det blir 8 fält stort. Och om man lyckas med det så får man spela ut ett nytt uppdrag, och sen fortsätter man så tills dess att spelet är slut, och sen räknar man hur mycket poäng man har fått, och poängerna visar hur många steg man får gå på en kampanjkarta som låser upp nytt innehåll till spelet. Det är väl en liten kort liksom beskrivning av vad det går ut på. Så att om man till exempel har spelat Carcassonne eller något annat sånt, liksom använder brickor för att bygga upp landskap men vill ha ett lite mer avslappnat, samarbetsfokuserat spel, så kan Dorf Romantik vara någonting att kolla in.
Den har ju också den här långsiktiga perspektivet i och med att man spelar det som i kampanjer, fast man med samma gäng. Man kan fortsätta med samma gäng och låsa upp olika saker på en kampanjkarta.
Mm, man får lägga till nytt innehåll successivt.
Det finns ju en långsiktighet också om man har en familjesituation eller någon speciell man vill spela spelet med, där man liksom vill kunna...
Jag tänker att, som du är inne på, när jag växte upp så spelade vi alltid så här nya geni och gammeljäddan på fredagar. Ja. Och det här hade ju varit ett perfekt sånt spel att ha i familjen. Och sen vet man om att en gång i veckan så kommer vi sätta oss och spela en 30-40 minuter parti av det här spelet. För att det går ju upp till 6 personer kan vara med och spela. Så att...
Ja just det, så pass var det.
Ja, mitt betyg efter vi spelade var en 6,5 och det har sjunkit till en 6 nu i efterhand. Och det är egentligen av en enkel anledning att det går liksom inte att förlora spelet. Utan man räknar bara ihop hur mycket poäng man har fått och sen visar det hur många steg man går fram på den här kampanjkartan. Och jag har märkt att i just samarbetsspel så, ja det kanske inte är liksom någonting mycket att hänga upp sig på. Men jag har ändå märkt att jag stör mig lite grann på att den här saknaden av utmaning så att säga.
Ja, jag älskade ju det här spelet första gången jag spelade. Jag tyckte det var svinkul, jag satte 9 på det. Jag vet inte, jag är kluven till hur jag ska beskriva det. Om det verkligen är så att betyget har sjunkit, nyanserats något, eller om det är jag som har lärt mig något om mig själv helt enkelt. Så att det är mig det var fel på till att börja med. Jag vill fortfarande spela igenom en hel kampanj. Känner ingen direkt tidspress att jag måste göra det nu. Och det kanske man skulle gnaga lite på betyget, så att ja, men då kanske det är lite lägre. Mitt enda egentliga problem med spelet, för mig är det inte ett problem att man inte kan förlora. Jag tycker det är ganska trevligt med highscore-jakt. Jag gillar sånt. Däremot så har jag svårt att se vilken poäng det skulle finnas i att spela det här spelet utan att köra kampanjen, att bara spela det som ett enskilt parti.
Ja, nej.
Och då blir det plötsligt ett svårt spel att bara plocka fram när kompisar kommer över. Och speciellt eftersom det är ett ganska så här mysigt, enkelt spel som är trevligt, som skulle vara väldigt inbjudande för människor som kanske inte spelar massor med spel, så rasar det direkt när man säger att så här, ah, men nu måste vi köra 13 partier till eller vad det är. Då går ju inte det. Men fortfarande en 8. För jag tycker att har man tiden och möjligheten att säga att så här, nej men vi ska köra hela den här kampanjen, antingen i ett svep om man är sån lagd, eller liksom vi träffas några söndagar i rad, då tycker jag det är lysande. Jag tycker det är ett jättetrevligt spel. Jag kommer att skaffa det själv. Jag har för mig att jag till och med gav mig ut för att skaffa det själv direkt efter vi hade spelat i podden. Men så blev det att jag köpte någonting annat istället. Jag blev distraherad av en färgglad låda.
Ja, det är sådana liksom faror man får acceptera när man går ut på en brädspelsjakt.
Det är sånt som händer.
Ja, mina brädspelsjakter tenderar ju att se ut så att jag kommer till butiken som Jens jobbar i. Och han säger, men det där då? Och jag säger, ja. Och sen går jag hem med den. För Jens känner mig lite för väl och min spelsmak lite för väl.
Det är mest för att vi har typ samma spelsmak.
Ja, det är.
Jag kan säga att jag har varit med om att jag går till butiken som Jens jobbar på för att
Dragon's Lair,
för att köpa ett spel, och sen har Jens lagt ett annat spel i min hand och sagt du ska ha det här också.
Ja, okej.
Så det är ingen sån här, den här då, utan det är att du ska ha den här också. Jag bara okej. Och så går jag hem och är lycklig.
Ja, och i rättvisans namn, jag kan inte komma på någon gång som det har slagit fel. Jag har kommit ett knippe av mina favoritspel är mina favoritspel för att den interaktionen har hänt.
Ja. Vad vackert.
Det är ju fint att höra.
Nu tillbaka till din totala missuppfattning av Dorf.
Min totala missuppfattning
av Dorf. Oh my god! Did I just throw the handske or whatever?
Jag var nära att slänga en penna.
Men tyckte inte du också om Dorf?
Jo, men jag håller ju absolut inte med om att man måste spela det 13 gånger och att man inte kan spela det bara en gång. Det är ju bluff och båg, det är tyranni, det är, nu bara säga ord.
Du försöker bara liksom ge igen för scout.
Nej, men det går utmärkt att spela en gång. Så man kan ju välja att inte skriva upp saker också på det där på den där kartgrejen. Men jag förstår att det är det du ser att så här, men varför ska jag spela det då om jag inte klottrar på en karta? Ja. Men det går utmärkt att bara inte ta upp en penna liksom efteråt.
Du kan bara välja att ha roligt när du spelar scout.
Precis. Ja. Det är roligt. Exakt så kan man. Jag som försvarare av The Dorf, nu gillade ju du också The Dorf, men jag vill bara säga att ni har båda sänkt era betyg av The Dorf.
Ja, men jag tycker det är fint att jag som ligger på en 6 inte alls fick den här.
Jo, men du också, du är, men jag är redan svedgad av dig. Det är redan, det verkar fortfarande i mitt bröst.
Jag ska också tillägga att jag tror att om jag istället hade spelat hela den här kampanjen direkt efter vi hade kört det, antingen med er eller med någon annan, då hade betyget nog kanske legat kvar. Det handlar väldigt mycket om det också, att jag har så mycket distans till spelet. Men för all del, Åsa.
Nu ska jag försvara
så
något.
Åsa sågar Kalle. Ja. Varsågod.
Nu ska jag försvara något som jag inte behöver försvara. Jo, men så här. Jag har spelat det flera gånger med flera olika, startat lite kampanjer. Vissa jag har fortsatt med och vissa som jag bara spelat med en gång. Det tycker jag är en stor styrka i det här spelet. Att man, även om man slutför en kampanj, så kan man fortsätta spela det. Mm. Att jag har ju inget behov av att komma till slutet av spelet. Jag har nu öppnat låda ett typ 7 gånger. Mm. Och det är jag helt okej med. För att när man träffar folk som typ Kalle, nu ska Kalle få lite, eftersom att jag har varit taskig mot dig nu, så klappar jag lite på huvudet, mentalt i alla fall. Att när man ser folk som öppnar den där lilla lådan och ser så glada ut som typ Kalle gör när han får öppna en liten låda, då är det liksom värt att ha öppnat den 7 gånger.
Ja, det är inte du som har öppnat den 7 gånger. Nej. Utan du har låtit andra göra.
Ja, jag har varit snäll.
Ja, det är fint.
Speltomten.
Ja, speltomten. Det är det de kallar mig. Ja. När de inte kallar mig sågmonstret. Nej. Eller någonting. Så att jag tycker jättemycket om det här spelet. Fortfarande. Mm. Jag gav den betyget starten på en lång vänskap.
Mm.
Och för att fortsätta i någon sorts filmliknelse. För det är ju Casablanca, This is the beginning of a beautiful friendship då, som jag gissar att jag ville göra någon sorts kik till. Nu är det oklart om det här är ett bättre eller sämre betyg, men jag vill påstå att det är ett bättre betyg. Att ni vet när man har kollat på någon sån amerikansk film och sen så är det två personer som är väldigt goda vänner, så tänker man bara om de inte blir kära på slutet. Mm. Då, jag kommer bli så himla trött. Och så blir de det. Så är det med mig och Dorf.
Mm.
Alltså egentligen så tycker man ju att det är jobbigt att de blir kära på slutet, men vi blev ändå kära på slutet, jag och Dorf.
Ja, det är ju ett fint slut.
Så det är ändå fint. Mm. Ja. Det är förutsägbart och så, men det är fint liksom. Mm. Så att jag Casablanca var ju lite mer sorgligt slut, men med en vänskap så, men det här blir lite mer romcom då. Modern romcom. Mm.
På den noten så kan vi gå vidare till Red Rising, spelet vi spelade efter Dorf Romantik.
Och det var lite här vi började våran resa med deckbuilding, vår deckbuilding bonanza.
Ja, det kommer ett gäng sådana på Riak som är liksom kortfokuserade. För Red Rising så påminner väldigt mycket om ett spel som heter Fantasy Realms, men Red Rising är utgivet av Stonemaier Games som också gett ut till exempel Size of Viticulture. Red Rising är baserat på temat kommer från en bokserie med samma namn. Och i spelet så kommer man på sin tur spela ut ett kort för att få en förmåga från brädet, och sen kommer man plocka upp ett kort från en annan plats på brädet. När spelet är slut så får man poäng för de korten man har på handen, så det gäller liksom att bygga ihop en stabil korthand helt enkelt som man trivs med. Kan man mer säga om spelet är upp till typ 6 personer, spelar på 45 minuter ungefär?
Set in space.
Ja.
Och jag vill ju bara säga att jag fortsätter att försöka stryka Kalle medhårs. Jag tycker ju väldigt mycket om Kalles beskrivning av en deckbuilder. Du börjar med en dålig kortlek och sen så gör du den bra.
Ja.
Mm. Ja.
Sen faller ju inte Red Rising specifikt in under deckbuilding-genren, men närbesläktat nog så att man ändå kan använda den liknelsen. Efter vi spelade så gav jag den 7:a och det har sedan dess växt till en 8 för att jag spelat ett par gånger till och tyckte att, för mitt största liksom frågetecken om spelet, det var eftersom det påminner så mycket om ett spel som heter Fantasy Realms som jag tycker väldigt mycket om, så var mitt största frågetecken om Red Rising skulle leva upp till interaktionen korten emellan som finns i Fantasy Realms. Och det gör det inte riktigt, men efter att ha spelat det ett par gånger till så har jag ändå sett att det finns intressanta kombinationer på kort och att de liksom samtrivs bra, så att det har skjutsats upp ett steg i poängskalan. Med prefixen att det är viktigt hur mycket man betalar för spelet. För att nu har vi haft möjlighet på en Dragon's Lair att kunna ta in det så att vi kan sälja för typ 280 spänn. Och på den prisbilden, då är det definitivt liksom en 7-8 i min bok. I vanliga fall när det kostar närmare 500, då blir det en svårare liksom pitch att pitcha in Red Rising utöver till exempel Star Realms eller Fantasy Realms.
Som är lite belligare.
Ja, och lite mer liksom bang for your buck i samma genre av spel.
Ja, nej jag vet inte. Jag satt en 6 av 9 på Red Rising för att jag tycker att jag är kul.
Vi håller med.
Alltid är det någon.
Det var jätteroligt, Kalle.
Ja. Nej, men jag vet inte. Det är lite samma med det som med något av de andra. Jag har liksom inte tänkt på det så mycket, men jag tycker om det ändå.
Mm.
Jag tror att min inställning till Red Rising är vi kan spela det.
Ja.
Det går jättebra. Och ja, jag tycker precis som Jens säger, prisbilden är viktig med det här spelet just eftersom den kan variera så mycket.
Ja,
för 280 spänn är Red Rising ett kanonköp. Jag skulle inte prisa typ en 500 för det. Och det väger in. Jag vet inte. Jag tror inte att det har hänt så mycket med min uppfattning om det spelet. Jag tyckte att det var ett tjusigt spel, grym ikonografi, så här, ett lätt förstått spel. Och det gjorde roliga grejer. Men det är ingenting som jag kommer att längta efter att spela någon gång. Utan det är mer att jag kommer till... Först det står framme, då kan jag bli så här, åh, det här blir kul.
Mm. Ja, men det kan jag hålla med om. Att det är inte ett spel som jag kommer vilja spela liksom ett par gånger i veckan.
Nej.
Men det är ändå så pass stabilt i vad det gör. Så att jag har heller ingen känsla av att jag kommer göra mig av med det.
Nej.
Ja, för mig, det här var ju verkligen ett sånt spel som jag inte har tänkt på alls. Lite som du sa, Kalle. För Rare Window har jag ändå tänkt lite på. Men det här känner jag att jag har inte tänkt på alls förrän jag, förutom när jag varit i en spelbutik och sett spelet.
Mm.
Och då bara, just det där spelet.
Mm.
Jag gav den butiket vitlöksbröd sist. Alltså,
det är väldigt högt.
Nej, men det här har vi pratat om.
Nej, just det.
Det har också blivit en liksom, debatt i kölvattnet till den podden. Så
vi tar det efterbrödet sen.
Precis, ja. Lite samtal om vitlöksbröd faktiskt är en maträtt eller inte.
För att jag menar ju att alltså, det är inte en maträtt, jag blir inte mätt på det, men det är ju gött.
Så. Det är väldigt gött.
Men Kalle menar att det visst är en maträtt, men sitter nu och drömmer sig bort till vitlökslandet.
Det blev lite rosa skimrande i blicken för Kalle när vi började prata om vitlöksbröd här.
Precis, och det är lite glansig blick.
Ja.
Och då, men jag är nästan beredd att sänka betyget lite. Mm. Är det min första sänkning? Det är lite otydligt när jag sänker eller höjer.
Ja,
det
jo, precis.
Det är inte jättetydligt. Mm. Men jag tror att det är en liten sänkning. Nej, det stämmer inte. Jag sänkte ju Scout, kommer på. Men jag vill nog sänka lite grann.
Mm.
Det är nog fortfarande ett vitlöksbröd, men det är liksom inte ett... Rika bra vitlöksbröd.
Det är lite så här vidbränt i kanterna.
Jag tänkte nästan tvärtom, det är lite kallt och lite för lite vitlök på. Så kanske det smakar lite för mycket stekbord från när de gjorde det och sådär. Så det är inget bra... alltså kallas
det min
spel
just nu. Det vattnas i munnen, det är helt sjukt. Men jag älskar vitlöksbröd. Det här är podden vi borde ha gjort från första början.
Ja. Får bli en spin-off.
Mm.
Det blir lite sämre kvalitativt vitlöksbröd. Mm. Jag vill inte sänka för mycket för jag har ju inte spelat det. Utan det är mest att det har fallit bort.
Och du vill
lite.
Främja den från den här bilden av Åsa som sågar.
Ja, jag vill ändå. Mm. Nu när jag har kommit till rätta med att jag kanske kan såga utan att vara en sågande persona. Mm. Så kan jag, då tar jag fram motorsågningen.
Precis, det är snabba handvändning här. Det är på min nyheter emellan. Precis. Mm. Spelet vi körde efter det var också ett som jag och Åsa spelade. Det var Star Wars The Deck Building Game. Här så kommer en person spela Imperiet, en Rebellerna och sen har man en marknadsrad emellan spelarna där man köper kort för att bygga upp sin liksom kortlek. Och sen gäller det att motståndaren kommer ha tre baser under spelets gång eller fyra om man spelar liksom hela spelet. Och det gäller att sluta om så snabbt som möjligt. Och det var det här spelet som gjorde att Redlands, eftersom de ändå delar lite domme, gjorde Redlands gick ner ett steg och Star Wars gick upp ett steg. För att i Star Wars så fick jag de här små mätarna och lite resurshanteringen och lite mer engine building-delen som jag uppskattade men som saknades i Redlands. Så att jag har gått från en 7,5 till en 8.
Mm, jävla 7,5 igen, förlåt. Mm. Men
det är ett väldigt liksom bara bekvämt betyg att lägga sig på första gången.
Ja, efter att du har reviderat tror jag inte att du kommer ha en enda 7,5 kvar. Du har tagit bort alla dina halvor, tror jag.
Vi har en 7 kvar som vi kommer till sen. Men annars är det 0,5 är borta.
Allt har avrundats. Det är inga 0,5 alls.
Nej.
Men här, jag tycker ändå att det är intressant. Jag har en observation, Jens.
Mm-hmm.
Att du ändå väljer att jämföra Redlands och Star Wars. För det känns som att det är endast baserat på att det är kort. För det tror jag att vi hängde upp.
Nej,
du hängde
alltså
upp
det är ju...
På.
Men Redlands, vi har spelat två andra spel. Tre stycken baser.
Vi har spelat två andra spel som har varit som har varit mer nära deckbuilding, liksom deckbuilding mekaniken än Red Rise än Redlands, men det är inte dem du jämför med.
Nej, för att i Redlands så är målet att försvara tre stycken baser.
Mm. Det låter väldigt Star
Wars. I Star Wars så är målet att försvara tre eller fyra baser. Och man gör det genom att spela ut kort framför sig och liksom attackera eller skydda sina egna baser.
Ja, jag tror jag
och
knäckte
båda
det här nu.
Två personspel.
Jag tror jag knäckte nu. Du tycker att det svåra med Redlands är att det är combat. Jag tycker att det svåra med Star Wars är att det är deckbuilding. För att jag är inte ett deckbuilding-fan. Alltså.
Fast båda spelarna har ju attacker.
Ja, men du fortfarande, deckbuilding drar ju ner Star Wars för mig.
För dig, men inte för mig.
Nej,
för mig
du
lyfter
drar upp
det
för dig. Ja. Det är, min Achilles häl är din...
Achilles tå?
Ja, nej, tvärtom. Det är dina såna här små vingar. Mm. Jag försökte fortsätta inom den grekiska mytologin. Vad hette han som var för nära solen?
Ikarios.
Ja, Så de vingarna jag menar, det som men är mina
de smälter ju och sen kraschar.
Ja, men om du bara inte kommer så nära solen så, okay. Ja. Så är det ju fine. Oj, men jag har ju ont i min häl hela tiden.
Ja, jag fattar. Ja. Jag påstår att jag fattar, så kan vi gå vidare.
Okej, okay. Jag satte den här på en pallplats. Alltså åtminstone bland de tre bästa, bland Star Wars-spel.
Ja.
Och jag tycker den ligger kvar där. Mm. Och även om jag nu var inne på lite sågningsterritorie här när jag gick i försvar för Redlands alldeles nyss med yxan i högsta hugg, så tycker jag om Star Wars-spelet. Jag är bara inte inne på att jämföra det med Redlands. Because they're both my babies.
Mm.
I love all my babies as
ja,
much.
Du hade haft svår... Alltså, Sophie's Choice hade varit knepigt för dig.
Ja.
Mm.
Det precis, det hade inte funkat. Inte om det här var mina babies i alla fall.
Men efter det så körde vi ju ett annat deckbildningsspel som Kalle kanske kan presentera.
Ja, det är det här. Vi har alla små listor här med spelen vi har spelat på framför oss. Men eftersom jag har varit borta ett avsnitt här och där så visste jag inte när i ordning vi kom till det. Ja, det var då vi spelade Clank, va?
Ja.
Clank Catacombs.
Catacombs. Ja, men vad att säga. Jag är mer... Jag tänker gå direkt på det här med betygssättning. För jag var väldigt flytande i mitt betyg då, för att jag betygsatte det utifrån olika sammanhang.
Mm.
Jag kan se vårtorna, jag kan se problemen som finns med spelet, som framförallt Jens pekade ut då, och hålla med om dem. Men jag har nog landat det. För mig är det nog en ganska stadig 7,5 nu. Clank är ett spel jag tycker om, även med problemen inredning. De förstör ingenting för mig. Jag har två sådana spel som jag gillar verkligen, vårtor och allt, fast jag kan säga att de har problem. Det är två deckbuilders dessutom. Mm. Det är Clank och det är alla versioner av Ascension.
Ja, men Ascension spelar du väl digitalt?
Eller ja, gör du analogt? Både och. Jag spelar det analogt hemma också.
Ja, klar. Ja.
Men kan vi förklara vad Clank är för spel?
Ja, nej, men Clank är också en deckbuilder. En deckbuilder och en skattjakt i ett.
Mm.
Och en stör inte draken simulator inbakat i det. En spelserie som jag har spelat massor i alla dess olika versioner. Nu spelade vi den senaste versionen, Clank Catacombs. För mig så ersätter den det vanliga Clank.
Mm. Jo, men det håller jag med om. Mm. Oavsett mina andra åsikter om spelet så tycker jag att Clank Catacombs är den bästa versionen av Clank.
Ja, och jag har suttit och tittat lite på det nu också. Jag har spelat det ett par gånger till efter vi poddade om det. Inkorporerat kort från vanliga Clank-expansioner i det, vilket funkar alldeles utmärkt. Nej, det är ett spel som jag fortfarande gillar, men som sagt, det är inte ett spel å andra sidan som jag drar fram varje helg som jag gjorde med gamla Clank förr om åren för att spela hemma. Men vi drar fram det titt som tätt.
Men är det för att du nu liksom har fler andra spel att välja på?
Nej, det är för att jag har fler andra barn att tänka på.
Ja.
Det är problemet. Ja, tidsbristen snarare än spelmängden.
Det tar sig.
Ja.
För min del så har betyget sjunkit från en 6 till en 5. Och det är egentligen nog mest emotionellt drivet för att jag blev lite besviken på spelet. För att det finns ett par saker som jag tycker liksom... Mitt problem med Clank Catacombs är väl att jag kan både se att det är kompetent designat, balanserat och liksom välgjort. Men jag blir lite besviken. Och det liksom har då påverkat mig emotionellt så att jag har gått ner till en 5 i betygsskalan. Och den största liksom boven i dramat är att jag tycker att det finns marknadsgraden i spelet är lite statisk.
Mm.
Om den låser sig så kan jag spendera liksom mina resurser på att köpa kort som jag kanske inte tycker är så värst bra eller passar i min hand för att öppna upp marknaden för någon annan. Och sen när det kommer tillbaka till mig igen så kan det ha låst sig igen. Och sen blir liksom en person den som liksom tar hand om det. Men jag kan inte heller hitta något sätt man skulle designa om det för att lösa den problematiken. För att om man hanterar marknaden på något annat vis i spelet så kommer man också rubba balansen i spelet överlag. Så att jag får bara inse att det inte är ett spel för mig. Mm. Men det är liksom välgjort ändå.
Ja,
alltså jag hade ju bara spelat Clank en gång innan och det var nog med flera års mellanrum. Och det var dessutom innan pandemin, så att det blir liksom, då är det ju 100 år.
Ja, ingenting räknas som man gjorde innan pandemin.
Nej, precis.
Om det är någon som känner att de vill komma undan med något så är det ett rätt tips. Ja,
precis. Preskriberingstiden. Jag däremot blev inte besviken av det spelet. Jag ska ju vara ärlig och säga att jag inte hade, som jag sa, det var länge sedan jag spelade det innan. Men jag tyckte ju om The Moving moving parts, alltså mm. att bitarna kom ut en för en för spelplanen, att de kunde, att det hände saker under tiden.
Ja, att man bygger upp spelplanen, liksom grottan man utforskar successivt, det är en av de snyggaste delarna av spelet.
Mm.
Så jag tyckte om hela det. Med det sagt så har jag inte, det är inte att jag inte har tänkt på spelet, men det har ju liksom, ja, min kärlek har ju gått till Redlands och Dorf, det har vi redan konstaterat. Men så att jag håller kvar mitt samma betyg. Jag gav den en stark krälare. Det kan vara en av mina mest diffusa betyg faktiskt.
Men det är ju också den som jag har fått höra från kollegor har varit ett av de bättre betygen.
jag ska inte fråga vad folk har betygsatt mina andra betyg som. Men för det är ju en så kallad dungeon crawler, brukar man kalla den här typen av spel.
Du kommer få det har varit en diskussion i en brädspelsgrupp online där. Jag tycker också att det är en dungeon crawler, men det är en del personer som tycker att eftersom man inte har en hjälte som man går runt med och slår tärningar för att slåss mot monster, så räknas det inte som en dungeon crawler. Men man är fortfarande en grotta och utforskar den och hittar liksom, och går upp i nivå genom att köpa kort för marknadsgraden och sånt där. Så att purister kanske inte håller med, men jag håller med dig.
Och till de purierna så svarar jag: dungeon check, crawling check. Om vi då låtsas om att vi inte är purer och att det är en dungeon crawler, så fortsätter jag att kalla det för en stark krälare.
Mm.
För jag tyckte ju om, jag kan ju ändå säga att jag har ju tänkt mer på den här än vad jag tänkt på original Clank.
Ja.
Så att det liksom, ska jag spela en Clank ska det nog vara den här.
Mm.
Så känner jag.
Ja, och spelet vi gav oss på efter det var Acropolis.
Sanning med modifikation, Jens.
Precis, det som släpptes efter det var Acropolis. Men Acropolis var ett pilotavsnitt som jag och Kalle lite grann på volley spelade in hemma hos mig en gång.
Ja.
Sen visade sig att vi liksom ändå tyckte att det var bra nog att kunna släppa. Och det hamnade på typ plats 7 i ordningen.
Ja, just det.
Men i Acropolis snabbt förklarat, om man vill, alltså det kanske är givet, men för alla de här så kan man ju, om man vill ha en djupare förklaring på de här spelarna så kan man ju lyssna på det faktiska avsnittet för den. Men lite snabbt förklarat så är det så att man startar med en torgbricka och sen finns det en marknadsreal och sen köper man nya brickor och de är uppdelade i 3 stycken hexagoner som man lägger till sin lilla stad. Och så gäller det då att både växa på bredden och höjden, för att när man växer på höjden så blir brickorna bära mer poäng, men då måste man också vara fundersam på vad det är man begraver för någonting, för då tappar man ju liksom poängen från den brickan. Efter vi spelade första gången så gav jag den 6,5 och det har gått upp till en 7 nu.
Mm.
För jag tycker det är liksom som gateway-spel tycker jag är en märklig begrepp, men jag vet inte heller riktigt vad man ska kalla det. Men ett sånt där som man kan spela.
Inkörsport till heavier gaming.
Det
är så jag brukar beskriva
gateway. Det behöver ju inte vara det här.
Ett spel som många kan gilla.
Ja, för problemet med gateway är väl det att det, som du är inne på, liksom visa på en riktning att man ska in djupare i hobbyn, och man behöver inte det. Det kan liksom vara en foyer-spel och sen stannar man bara i foyer hela dagen.
Ja, men precis. Det här kan lika mycket vara en trevlig slags.
Ja, mingelspel kan väl vara en bra grej. Och som det, i den genren så tycker jag att det gör det liksom supersnyggt.
Ja, nej, men jag är beredd att hålla med. Jag kommer inte ihåg vad jag satte för sifferbetyg på det så, men jag vet att jag tyckte om det. Jag satte säkert någon dum
liknelse. Nej, men det var den här tårtan. Ja, det var den du dök upp första gången.
Tårtnonsenset.
Du var hungrig då, så att.
Ja, just det. Jag hade inte ätit innan inspelning. Nej, men jag tyckte om det, så mycket minns jag. Och vi har ju ganska nyligen spelat ett par gånger till på internet.
Ja,
så att jag fick vara med.
Åsa fick vara med.
För jag fick ju FOMO. Kalle sitter här snällt och accepterar alla gånger. Han inte får vara med när jag igen spelar. Men jag däremot, jag bara, men jag vill också spela. Nu känner jag mig utanför. Hallå! Så att då var ju ni så snälla att bara, okej då, vi kan väl spela det på Board Game Arena.
Ja. Och det funkar ju också, alltså implementationen på Board Game Arena är väldigt bra.
Ja, superenkel att ha att göra med. Så att vi har det spelet ändå lite färskt i minnet. Och jag tycker fortfarande att det är toppen. Vi körde 2 snabba partier åt dig. Vi körde 2 partier utspridda över ett par dagar.
Ja.
Jättetrevligt spel. Jag lutar ännu mer nu än vad jag gjorde efter poddandet åt att, jo, men det här ska jag nog kanske ha hemma. Jag tror att det kan fylla ganska många funktioner.
Ja, jag tror att nu ger jag mig in, för nu har jag också spelat spelet.
Välkommen in i matchen.
Tack så mycket. Och då är det så att jag tyckte också om spelet. Jag däremot, jag är alltid lite segare on the uptake när jag spelar spel digitalt. Så att jag fattade ju först andra gången vi spelade digitalt så var det fortfarande grejer som föll på plats. Mm. Jag vet att i avsnittet säger Kalle att det är så himla enkelt att förstå. Jag är kanske lite dummare än genomsnittet. Men
det är också skillnad att ha det framför sig fysiskt, ja, och liksom gå igenom det på plats gentemot att försöka förstå det digitalt.
Ja, alltså sitter jag på plats så kan jag sitta och se extra förvirrad ut så att någon frågar och så hur det är. Mm. Men det hjälpte inte när jag satt framför skärmen för det var ingen som frågade.
Få facetima någon nästa gång. Bara ringer
upp och ser förvirrad ut. Ja. Och så har du någon fråga? Jag förstår inte vad du menar. Men jag är beredd att ge en betyg tzatziki.
Mm.
Det är ju gott.
Ja,
jättefin side
dish. Lite vitlöksbröd.
Med lite vitlöksbröd. Mm. Det är gött, man har det vid sidan om. Man kan doppa allt potatis. Allt bara går med tzatziki. Tzatziki är gott. Det är somrigt, lite syrligt. Och så vem tycker inte om gurka? Grönt vatten.
Ja, precis.
Det verkar som att Kalle inte tycker om gurka. Men,
tappade mig. Nej, det var inte det. Det är bara att jag kommer aldrig ihåg om jag gillat tzatziki eller inte. För det går tillräckligt långt mellan gångerna.
Det är vitlök och det är yoghurt.
Ja, det är det.
Kan det vara bättre än vitlök och yoghurt?
Vitlök och bröd.
Ja, och det är perfekt för att doppa bröd i. Det är ju vitlöksbrödets bästa vän.
Nej, jag är vitlöksbrödet.
Ja, det är precis. Det
nej, du är vitlöksbrödet.
Jag vill doppa brödet i mig.
Du är vitlöksbrödets största fiende, för du äter upp brödet.
Jag ger det ett evigt bad i mig.
Okej.
Okay. Nu ska vi inte fastna på det. Så spelade vi Dog Park. Och Dog Park, som namnet antyder, så är man en hundpromenör som går och kidnappar hundar. Sen går man en promenad med dem under dagen och sen får man poäng för vilka hundar man har gått promenad med och minuspoäng för dem som ligger kvar oaktiverade hemma.
Precis som namnet då antyder.
Ja. Mm. Efter vi spelade så gav vi en 7,5 och det är nu ökat till en 8 för att egentligen mest på grund av temat.
Den promenerar framåt.
Ja, för spelmekanikerna i sig är inte revolutionerande på något vis. Det är inte djupt eller komplext, men jag tycker det bara är stabilt som liksom mysigt familjespel.
Har du spelat det mer, Jens?
Ja, jag har spelat det 2-3 gånger till och jag tycker bara om det. Och jag kan ju också säga att om det inte hade haft ett hundtema, då hade jag ju kanske fått en 6a i betyg. Så att just liksom presentationen och temat lyfter spelet rätt ordentligt för mig.
Ja, jag vet inte. Jag som då är den, tror jag, i högst utsträckning på den diplomatiska, har störst benägenhet att vara minst vänligt inställd till hundar. Tyckte inte att hundtemat förstörde någon.
Nej.
Jag har inget brinnande intresse för hundar, så de kan ju okej på sitt sätt. Men jag har nog också höjt mitt betyg. Jag satte betyget ja, varför inte, fast med mer av en ton.
Det var ja, precis. Inte? Det var en positiv underklang.
Ja. Men jag skulle vilja göra det ännu mer positivt genom att ta bort det här varför inte, utan bara ja, jag tyckte det här var ett bra spel, jag skulle jättegärna spela det igen. Jag har inte jättemycket att tillägga utöver vad Jens sa om att det är ingenting jättenytt spännande som händer i det. Men nej, det var kul att göra de sakerna.
Men för min del så är det också en av grejerna som gör det, för jag tänker så här, om man är inne på de här, om vi ska kalla dem då foyer-spel,
ja,
så de behöver inte vara banbrytande eller liksom innovativa. De behöver vara stabila i vad de gör, de behöver vara lättförståelig och liksom lätt att ta till sig, och det är Dog Park.
Ja, nej men exakt. Jag tänker nog lite liknande. Jag tror att jag kanske, för att i mitt huvud i alla fall så är mitt där varför inte betyget är någonstans. För mig är det framförallt avsnittet där jag etablerade mig som någon slags avsnittets skurk eftersom jag begravde Jens hund.
Ja, den sved.
Och har genuint tänkt på det efterhand några gånger. Att det var inget bra det här.
Jag har tänkt på det som så här, gud vad kul, Kalle.
Ja, men precis.
Bra poddmat men exakt, dåligt kompislim.
Ja, ja. God analys. Ja. Absolut.
Och jag menar, det är väl ändå poddar vi gör.
Det är så här,
vi är inte här för att vi är vänner.
Det är inte en kompiscast.
Nej, precis. Ingen polarpodd. Ja, men jag gav det här spelet betyget Pomeranian. Och det är ju då en lekfull, öppen hund som är social, vänlig och aktiv. Jag är lite inne på att byta det till en chow chow istället. Som istället är en lite mer reserverad men självständig hund som är lojal. Det är lite oklart om det är ett betyg uppåt eller neråt. Jag har inte bestämt mig för själv heller. Nej. För att jag kände, med det sagt, så känns chow chow som en mer stabil hund. Men jag börjar känna nu att mitt betyg är lite ostabilt. För att när vi började, när vi satte oss ner för att podda, så här bara för en timme sen knappt, då kände jag som att Dog Park kanske inte är så toppen för mig. Jag kanske vill sänka betyget lite. Eller för jag har inte tänkt så mycket på det. Men nu när jag hör er prata om det så blir jag lite så här, Dog Park, gött.
Ja.
Så att jag byter ändå till Chow Chow, men jag vet inte vad det betyder.
Nej.
Men jag, nej. I'm staying my course.
Det här känns som ditt betygssystem förklarat i en mening.
Jag byter, men jag vet inte vad det betyder. Det är så jag jobbar. Att jag är ju också kattmänniska. Ja. Men jag gillar alla djur utom grodor.
Ja.
Och det kommer vara en egen podd om varför jag inte gillar grodor. Så jag gillar ju hundar jättemycket. Jag bara föredrar katter. Bara apropå det där. Men jag skulle aldrig begrava Jens hundar emot.
Ja, men då hade
jag skulle bara såga Jens spel.
Ja, men precis. Vill du förklara nästa spel vi spelade?
Don't blink! Haha! Det här var när alla, när min glädje var på mest topp och ni bara hällde gasolin och kissade på det. Ja, det var, okej, Kalle håller inte med. Jens bara, ja, absolut. Ja. Det är så, den galna jäveln.
Det kan man göra på gasolin, tänkte jag. Det medför ingen extra fara.
Det känns ju helt okej att göra det. Det var mer förnedringen jag var ute efter. Än själva the firepower, så att säga. Men Don't Blink är då ett spel som kommer sig ifrån Doctor Who. Den engelska serien, brittiska serien, förlåt. Med en väldigt lång historik, kan man säga. Första avsnittet släpptes någon gång på 60-talet och den har släppts i lite olika faser så, och görs fortfarande avsnitt av. Då finns det då en känd, så att säga, alien race i Doctor Who som också har gett upphov till en ganska känd avsnitt som är lite standalone som heter Don't Blink, eller Blink heter avsnittet. Men det handlar då om en speciell ras som heter Weeping Angels. Och det är de som är huvudrollen i det här spelet. Så att Weeping Angels är en speciell typ av ras som är rörlig i vanliga fall, för att när du tittar på den, då dens försvar är att bli till sten. Och det här spelet går då ut på att en person spelar änglarna, i vårt fall så var det jag. Och sen så spelade ni två, Jens och Kalle, ni spelade doktorn med companions. Så att doktorn med companions ska försöka hitta bitarna till The TARDIS, alltså The Spaceship, som ni ska bort från där vi är. Och sen gå tillbaka till The TARDIS, pussla ihop det och dra innan jag, The Angel Maker, har hunnit typ käka upp er själ. Eller ja, det jag gör är att jag tar på er och skickar er tillbaka i tiden. Och sen så fistar jag på tidsenergin som blir. Så att mitt uppdrag är att försöka få er ur spel. Ert uppdrag är att stirra på mig så att jag inte vågar göra något, så att ni kan pussla ihop alla bitarna.
Ja, så det är ett mot alla spel.
Det är ett mot alla spel som jag sågade förut. Och som jag har nämnt ett par gånger att jag inte tycker om.
Ja.
Men det här är ju lite mindre spelledare. Och lite mer ett mot alla. Det är det jag insett. När jag fick ju komma, även här fick jag ju komma närmare mina barndomstrauman. Eller vad det nu är. Mina åsikter i alla fall. Och inse att det är kanske skillnad på en mot alla. Och att det är en spelledarfunktion. Det är den här när någon blir lite mer passiv och lite mer styrande. Det är det som jag tycker är lite jobbigt. Det här är också, jag påverkar ju ganska mycket som Angel. Men jag styr inte spelet på samma sätt, utan Nej. Det är mer en mot alla. Och det en mot alla kändes bättre för mig, visade det sig.
Ja.
Så att jag tycker, som alla som lyssnar förstår, så är jag superpepp på det här spelet. Jag blev jättenöjd med spelet. Jag hade inte spelat det innan. Vi satte oss på bordet och spelade det. Jag satt nästan på bordet, för jag var så exalterad. Och sen har jag tvingat folk att spela det efteråt, och de tyckte mer om det än vad ni två gjorde.
Ja, för att varken jag eller Kalle, liksom, det är inte ett spel för oss.
Nej, jag var ingen jättefan. Eller jag var en fan av vissa saker i spelet. Vissa saker fick den till.
Ja, det fanns den här mekaniken med att varje liksom, hjälte, så att säga, har ett specialkort som den kan aktivera på sin tur. Men om den gör det så går det kortet över till motståndaren. Så får den en specialförmåga som går att använda mot hjältarna. Den tyckte jag var jättesnygg.
Ja, det gjorde verkligen att det satt en massa nerv på att använda den där specialförmågan.
Ja.
Så det var väldigt snyggt. Och jag tyckte, lite på samma tema, att just nerv hade ändå spelet. Att det var spännande och ovisst om det skulle gå hem. Och det var verkligen in i det sista vilka eller vem som skulle vinna. Men ja, nej, jag hittade väl kanske inte så mycket mer än det. som liksom hängde sig kvar.
Nej, för min del, jag hamnade på en femma och jag har vacklat lite grann fram och tillbaka om betyget, men jag inser att jag ska ligga kvar på en femma.
Det enda du inte har ändrat på nu.
Nej, jag höll på att sänka den till en fyra, men jag insåg liksom, jag har ingen egentligen bra anledning till att göra det. Men jag tycker att, och det har ju du också gjort, det jag skulle vara intresserad av är att spela en gång till som ett tvåpersonsspel.
Mm.
För att ett av de problemen vi liksom sprang in i när vi spelade, så spelade jag två karaktärer, Kalle två karaktärer och du spelade alla änglarna, Åsa. Och då kändes det lite liksom strategiskt sunt för mig att offra mina karaktärer för att liksom locka bort änglarna för att öppna en öppning för Kalle, vilket då ledde sen till att jag satt mest vid sidan av och liksom såg det här utspela sig. Men om man spelar som ett tvåpersonsspel, då har man liksom full kontroll över hela sitt lag, så att säga. Och du har ju spelat på två personer. Hur, liksom...
Jag var ju jätteskeptisk när ni två sa att det skulle vara bättre med tvåspelarspel. Med det sagt så älskar jag tvåspelarspel och jag älskar combat-spel. Så att om
det kändes märkligt att du liksom var motsträvig.
Ändå var jag väldigt negativ. Jag bara, nej, alltså jag tror inte det här är bäst som ett tvåspelarspel, sa jag. Mm. Sen spelade det som ett tvåspelarspel och det funkade alldeles utmärkt som ett tvåspelarspel. Ja. Det gick jättebra.
Ja.
Jag har svårt att uttala mig om det var bättre eller inte. Jag vill nog spela det som ett flerspelarspel någon gång till, så att jag har gjort på, så att säga, båda ändarna av en gång, av två spelare omgången. Men jag, det funkade jättebra.
Mm.
Och som tur var, min motspelare tyckte ju om det. Och jag har bestämt i mig själv att ni egentligen tycker mer om det än vad ni säger.
Alltså, okay.
Och det kanske är mest för mig som jag behöver övertyga mig om det. Men det är min inre röst som bara, men de tror ju att de säger positiva saker nu. De tycker ju egentligen om det här.
Ja, vissa liksom illusioner ska man inte gräva en person på, så jag tänker att vi låter dem vara.
Ja, och
huvudkanon är din huvudkanon, och den får du ha.
Och då var det så att jag gav ju det här betyget, det här spelet, det underliga betyget, det bästa Doctor Who-spelet jag någonsin spelat, vilket inte hade varit underligt om det inte var så att jag inte har spelat något annat Doctor Who-spel och faktiskt tyckte om det här spelet.
Ja.
Så jag har svårt att hitta, jag har inte hittat en annan skala än.
Nej.
Men jag tycker att det är superbra.
Ja.
Det kanske är mitt tydligaste betyg istället, superbra.
Ja, precis. Ja. Det känns mycket mer to the point.
Ja, det är bättre än tzatziki och... pallplatser och dating och sånt. Jag tycker det här var tippen toppen. Alltså.
Ja.
Ja, jag ser fram emot att spela flera gånger. Det ska bli kul.
Ja, men det här är de 10 spelarna vi har spelat och poddat om.
Ja.
Mm. Vi kommer som sagt släppa det här som någon form av mellanspelsavsnitt, vilket innebär att vi kommer ha ett sommaruppehåll.
Det här avsnittet släpper ni när ni lyssnar på det. Och vi tror att vi är tillbaka augusti-september. Antagligen.
Ja.
Där kring.
Ja, men precis. Skiftet augusti-september så kommer vi komma tillbaka med en ny avsnitt. Men det innebär ju då att vi har typ en månad på oss att se fram emot spel.
Sommarspel! Ja. Har ni några sommarplaner, hörni?
Ja, Kalle, du var ju inne på ett par stycken. Du hade...
Ja, jag har väldigt snart kommande sommarplaner, för jag ska spela om en vecka. Ett spel som jag haft svinlänge, men det har inte kommit till bordet. Jag köpte det under pandemin, så det var så här, ja men det här ligger vi på högen.
Det var väl också ett väldigt passande spel att köpa under pandemin.
Jo, dels det, men sen var det också, jag märkte två tendenser med mig själv under pandemin i mitt spelköpande, för jag fortsatte att köpa spel som om man fortfarande kunde ses obehindrat.
Mm.
Och det var att jag köpte samarbetsspel, vilket jag inte normalt brukar vara särskilt intresserad av. Kanske för att jag tänkte såhär, nu när man inte får träffa någon så vill man ju bara göra saker tillsammans.
Ja.
Och så köpte jag tunga spel, lite med samma grej, att såhär, jo men när man väl ses, då ska vi ses i 27 timmar gången.
Ja.
Och det här faller väl mer in i den andra kategorin. Jag har köpt den här Deluxe Edition Clinic som kom för ett par år sedan. Jag har inte spelat, det är liksom en nyutgåva av ett gammalt spel. Jag har inte spelat det gamla.
Nej.
Men läste på lite grann om den här varianten och bländades lite av dess fina låda och tänkte att japp, det här får det bli. Det verkar ta många timmar att spela.
Mm.
Verkar skitkul, ska äntligen få spelare. Ser mycket, mycket fram emot det.
Mm.
Så det är väl de liksom, det är den mest planerade sommarspelsplanen jag har. Och sen så finns det också någon slags vag plan om att med familjen hinna spela det här The Warriors-spelet som jag köpte här assistance, för det har inte kommit till bordkällor. Så det är de konkreta sommarspelsplanerna. Men sen är jag som jag är, finns alltid tid för spel.
Och så har du någon plan?
Ja, alltså, jag har ju inga fasta planer faktiskt, på samma sak så, på samma sätt som Kalle har. Men jag vet ju att Dorf och Radlands, de kommer ju följa, de kommer ju gå dit jag går.
Ja.
Ja, så att Radlands kommer jag alltid ha på fickan. Reser jag någonstans så kommer Dorf att följa med.
Mm.
Jag hoppas på att få till lite Gloomhaven med min gamla Gloomhaven-grupp.
Mm.
Det vore ju något. Jag hade egentligen hoppats på att få till lite Chronicles of Crime med min Chronicles överambitiösa temagruppen, kallar jag den spelgruppen. Vi brukar så här klä oss och äta mat som är i samma tema som det spel vi spelar.
På tal om så kan jag slänga in ett tips om att, på tal om Chronicles och att du har typ brors barn, så kommer det komma en svensk version av barnversionen av Chronicles of Crime, som heter typ, ja, vad heter det nu då?
Jag känner att vi inte pratar på länge igen, så mina syskonbarn är 20 nu.
Allihopa?
Nej, 20, 18 och 14.
Ja, men 14-åringen definitivt.
I en syn så var de 7,5 allihopa.
Ja, ja. Nej, men det var de ju en gång i tiden. Vi har känt varandra länge, jag, Jens.
Bara en sån sak.
Men Chronicles generellt är ju, för mig, jag tycker det, jag som älskar temaspel och samarbetsspel, det är ju en dreamboat där man kan sitta och nysta. Alltså det antar jag att man gillar lite mysterium och så. Så att den tänker jag ändå, den är egentligen inte ett sommarspel för att det är inget man gör utomhus nödvändigtvis. Men den och Gloomhaven är sådana hopp jag har. Men jag vet att Dorf, Redlands och antagligen Don't Blink, de kommer följa med mig vart jag går. Om du blinkar till i ögonen på mig och jag långsamt lyfter upp en spelpåse med ena handen, då vet ni vad som ligger där i.
Innan jag släpper den tanken helt, så heter den här barnversionen av Chronicles of Crime heter Kids Chronicles Quest for the Moonstones. Mm. Och det kommer komma i en svensk utgåva. Och upplägget är detsamma. Man har liksom en telefon som man använder för att skanna QR-koder för att besöka platser eller prata med personer. Men istället för att lösa väldigt liksom horribla brott så är man i en fantasymiljö och letar kristaller.
Ja, det lät jättespännande.
Ja, jag tycker den ser väldigt lovande ut.
Jag kom ju på ett till spel som jag hoppas på att kunna spela snart. Och det är ju Stranger Things-spelet.
Men det ska vi se till att få till under sommaren någon gång.
Det vore nice.
Jag har insett kanske mer generellt efter att jag har fått mer och mer inköpsansvar för Dragon's Lair att jag har mer en sån här generell, lite diffus, jag hoppas på att kunna spela de här spelarna någon gång. Men jag har gått ifrån det där liksom och sitta och vänta efter specifika spel. Så att jag skrev ner en lista på spel som jag ser fram emot, som jag insåg blev lite för lång, så att jag har kortat ner den lite igen, men jag har lite dålig koll på när de här kan tänkas dyka upp. Men till exempel så ser jag väldigt mycket fram emot Her Story, som kommer från samma företag som har gjort Trekking Through the World, som vi har spelat på Board Game
Arena. Den!
Men här är temat istället att man liksom ska skriva, vad heter det, biografier om kända kvinnor. Och sen ska man liksom fylla i böcker med fakta om de personerna. Och sen den som liksom skriver de bästa biografierna, som är liksom mest representativa för den kvinnan man beskriver, får poäng på det. Och sen är det lite så engine building del i hur man lägger ihop sina kapitel. Ser jätteliksom intressant ut.
Är det som ett storytelling-spel?
Nej, mer som ett eurospel. Så att jag tror att det liksom tappar dig kanske lite grann.
Ja,
men
kanske
jag tror att temat lyfts upp det.
Men vi kan väl behöva ett nytt sågavsnitt. Så att
ja,
vi kanske
men definitivt.
Nej, men jag tycker det låter jätteintressant.
Sen kommer My Island relativt snart, som är en uppföljare till My City. Jag kommer inte ihåg vem av er som jag har spelat.
Jaha,
ni pekar på
varandra.
Andra, men
vadå, har inte ni spelat det?
Jag trodde ni hade spelat det.
Har jag spelat det med båda er kanske?
Nej, jag har,
nej,
inte spelat
för
det.
Jag har inte spelat det alls.
Inte jag heller.
Jag har det, men har inte spelat det.
Jag har det.
Vem har jag spelat det med då?
Men har inte du spelat det med din sambo?
Nej.
Nej, du har spelat det med någon i alla fall. Jag vet att du har spelat med, jag trodde du var Kalle.
Nej, jag var helt bombis på att ni
hade kört det,
för jag kände mig utanför och tänkte såhär, hade du kunnat höra av sig i alla fall?
Jaha, det tänkte jag inte.
Ja, sak samma. Jag har spelat det med någon och jag tyckte väldigt mycket om My City, men My Island är liksom uppföljaren som namnet antyder, bildar sig på en ö och sen har man hexagoner istället för fyrkanter, men i övrigt så ska det vara ett sånt där lite legacy-liknande familjespel där man successivt bygger upp en ö. Sen är jag också sugen på att spela Votes for Women, ett spel som jag pitchade lite igen till er.
Jag skickade det till överambitiösa temagruppen.
Ja, för att jag tror verkligen att det, för komplexiteten är inte så värst, det är typ såhär pandemic-nivå på komplexiteten, men prislappen är tyvärr liksom väldigt hög. Men det är det ena laget spelar de som kämpar för kvinnlig rösträtt och det andra laget är de som kämpar mot kvinnlig rösträtt.
Nu vill jag flika in här att så som Jens gestikulerade medan han pratade var när han pratade om laget som kämpar för kvinnlig rösträtt så pekades alla på utom jag.
Nej,
sig själv. Jag märkte att du flöt lite. Jag vet att när du nämnde den här för mig, Jens, så var det så här, fast ingen kommer ju vilja spela laget mot, men jag tror ändå att jag har feministvänner där ute som ändå är redo att sätta sig i den.
Ja, det är skönt att veta.
I det sätet. Jag är redo att göra det.
Jag gillar att vara boven lite.
Ja, och jag gillar att bli destroyed.
Sen har vi Circles som är på gång. Samma designer som har gjort The Crew och alltså The Crew, Quest for Planet 9 och uppföljaren när de är ner i vattnet istället. Och Circles är egentligen ett, vad är det här kasinospelet kallas, där man har en kula som åker runt?
Roulette.
Ja, men det är det fast i liksom brädspelsformat. Så att man har en kula som man skjutsar iväg längs en bana. Uh-huh. Och där kulan landar är den liksom grejen man får göra.
Mm-hmm.
Så att det ser ut att vara en intressant tagning på dexterity-spel. Liksom.
Ja, det är dexterity-spel med möter någon sorts jätteavancerad tärning istället för chans. Liksom.
Ja, så att den är bara sugen på att få se hur de har gjort det.
Jag tycker ju fruktansvärt mycket av. Jag tänker ju också det. Så bara, aha, de har bara gjort en svår tärning. Och jag älskar ju när det ska överingenjöras. Jag tycker att det är fantastiskt.
Ja. Och det är tydligen två spel i ett, för den här mackapären som man skjutsar runt kulan i är dubbelsidig. På ena sidan är ett spel, på andra sidan är ett annat spel. Så att den ser jag fram emot. Ja, men precis. Jag är hooked av den pitchen. Sen är det ett spel som heter Drift som jag också ser fram emot. För de som har spelat X-Wing så kommer X-Wing The Miniatures Game så kommer liknelsen vara lite lättare. Men det här är ett racing-spel där man flyttar sin bil genom att lägga ut en liten linjal. Och linjalen har olika längd beroende på vilken växel man ligger i med bilen. Och om man är på en hög växel och åker snabbt så är liksom anslutningen för att göra nästa sväng mindre än om man har en låg växel och åker långsamt. Så därför måste man använda de här linjalerna och lägga ut dem längs banan för att ligga i rätt växel vid rätt tidpunkt så att man har svängkapaciteten som gör att man kan ta kurvorna på rätt sätt utan att liksom åka av banan.
Vad intressant.
Ja, det här lät... Ja.
Ja, för att just racingspel kan jag tycka, speciellt om ett racingspel blir långdraget och fokuserat på liksom, det ska vara fart i ett racingspel. Och det känns som att de kan lyckas med det med hjälp av den här mekaniken.
Mm.
Sen har vi Ex Libris Second Edition. Ex Libris är ett spel som jag har, det är ett av mina liksom favoritspel, men som jag har insett att jag får inte till bordet. Men jag hoppas att Ex Libris Second Edition, som är lite mer slimmat, strömlinjeformat, lite mer modern design, kommer lösa den delen. För att i spelet så spelar man en bibliotekarie som ska samla in böcker till sitt bibliotek. Och i slutet av spelet får man poäng baserat på om sitt bokhylla står i alfabetisk ordning, om den är stabil, om den innehåller liksom en god samling böcker. Och man får minuspoäng för böcker som borgmästaren har bannlyst.
Det är OCD, The Board Game, möter Florida, USA.
Ja, ja men typ. Expeditions, uppföljaren till Scythe, ser jag också väldigt mycket fram emot.
Ja, det är det, just det. Ja. Jag satt och tjuvtittade på din lista, men det är så det heter.
Mm. Och det är liksom så här, engine building kombinerat med att utforska världen av Scythe. Istället för liksom i perspektivet från en armé så verkar de vara mer på individbasis. Mm. Och det verkar vara lite så här Choose Adventure, lite mer tema, lite mer fokus på storyn i spelet. Så den ser jag också fram emot att se vad de gör med. Sen har vi Mosaik som jag hoppas få spelat under sommaren. För att Mosaik ett civilisationsspel som har en järvt statement och säger att de gör ett civilisationsspel på 2 timmar.
Mm-hmm.
Men efter att ha läst reglerna och liksom ändå börjat sätta mig in i spelet så känns det som att de kan lyckas.
Mm.
Och många civilisationsspel kan springa iväg till typ så här 10 plus antal timmar.
Mm.
Så att den,
spelet är så långt att man ofta bara kallar det för Civ för att spara
precis.
Tid.
Man måste spara in tid någonstans. Mm. Då kan man lika gärna börja på namnet. Liksom.
Precis.
Och sen är ett spel som dök upp på önskelistan bara liksom igår. Ett spel som heter Lost Species. För att det är uppföljaren till The Search for Planet X. Ett av de bästa deduktionsspelarna jag har spelat. Och det kallar ju du som introducerade mig för det spelet.
Ja, precis. Det gick ett par varv runt. För det var Jens tipsade mig om spelet baserat på sin vetskap och min spelsmak. Jag köpte det utan att ha hört talats om det, bortsett från den interaktionen, och föll pladask direkt. Älskar Search for Planet X.
Ja.
Det är ett fantastiskt spel och man kan ringa mig 3 på natten och föreslå ett parti och jag kommer att säga ja, det går bra.
Liksom riktigt bra spel, så jag blev väldigt taggad på att höra att de ska göra en uppföljare där man istället för att leta efter en försvunnen planet letar efter försvunna djurarter.
Ja. Det är ju samma historia här, för jag visste inte om för 70 minuter sedan att det här spelet existerade. Och sen sa Jens att vi kommer att göra det, och nu är det det enda jag vill ha.
Mm.
Då vill jag bara säga att jag har börjat förstå vad du menar nu, när du tycker att det är dumt att kalla typ Acropolis för ett gateway-spel. Det är ju du som är en gateway, i alla fall för mig och Kalle. Det är ju du som är vägen in till heavier gaming. För vi har ju suttit alla, både jag och Kalle, och bara, till typ nästan alla spel som du har nämnt nu.
Ja.
Sen får vi se om de lever upp till mina förväntningar på dem, men det är en annan grej.
Vi vet ju att du inte är blyg för att ge ett 0,5-betyg och sen sänka det.
Nej, precis.
halvår senare.
Det kan fluktuera helt över.
Kalla Jens all för döden. Mm. Ja, men var det vi hade att säga idag kanske?
Ja, det tycker jag.
I stort sett.
Ja. Så önskar vi väl alla lyssnare en fin sommar.
Ja, en riktigt nice sommar får ni ha allihopa.
Ja, tillräckligt bra sommar.
Jag tycker den ska vara väldigt trevlig faktiskt, det tycker jag. Den här podden, Mellanspelet eller Efterspelet som den annars heter, har spelats in i samarbete med Dragon Slayer Stockholm och spelföreningen Smash i Huddinge i Stockholm. Vi som har spelat är Åsa, Jens och Kalle. Och vi önskar er alla en otroligt trevlig sommar, Kalle.
Ja, det gör vi.
Hitta oss på Instagram gärna. Ja, kan du ska säga något kaxigt eller?
Nej, ja, jag tänkte nog säga någonting lite sassy, men jag kom av mig.
Ja, okej. Okay. Men ni hittar oss på Instagram där vi heter Efterspelet podd. Podd med 2D, precis som Instagram.
Eftersom bilderna man lägger upp på Instagram är i 2D.
Precis. Och med det sagt så önskar vi er en jättetrevlig sommar. Jättetrevlig. Ja. Ha det gött nu.
Ja, det är hösten.
Glöm inte solkräm.
Alltså, inte för... Det kommer ju upp i huvudet nu, men en av de saker som jag tycker minst om att klippa de här avsnitten är ju den här väldigt... Ja, men det är ju, vi har allihopa olika så här små... Liksom.